Nu gör man kraftiga rep på rullande band, men med bibehållande av de gamla metoderna. Jag är i den stora repslagarbanan, en byggnad som är 300 meter lång ungefär. Och nu ska vi göra ett rep som ska bli, ja, hur tjock ska det bli?
15.
Och vi har en tralla som praktiskt taget skjuts på. Det är naturligtvis rent tekniskt inte alls riktigt, men en tralla som skjuts på av en liten traktor. Och så ringer mannen här som står på traktorn i ett snöre. Det drar han i. Och då klämtar en liten klocka långt, långt där framme där vi ska sluta med repet. Och så sätter det igång. Och vad kontrollerar ni nu här?
Ja, jag följer med trallan som går framåt med lukterna. Alltså en skalle som ligger på trallan som lukterna går igenom. Och när den går framåt så går trossen runt bakom skallen och bildar en fyrslagen tross.
Ja, skallen är med här också. Och det är fyra dukter, det vill säga fyra rep, som så snos samman, de slås som det heter på fackspråket, och blir till ett rep som är, ja, hur tjockt är det?
Det är 5 tum.
5 tum?
Ja.
Takten är ungefär den som är normal promenadtakt. Framför oss fyra rep som löper ihop i skallen och som sen blir till en lång, lång orm som ringlar sig efteråt. Den där traktorn som jag talade om, den misstog jag mig på. Den står stilla på samma ställe där vi startade. Medan vi som sagt närmar oss målet där änden av repet småningom ska uppstå. Det ger sig änden, säger ju repslagarna.
Ja, det brukar jag
göra. Nå, kan det misslyckas det här?
Ja, det kan det nog göra ibland, men det är inte ofta som det gör det.
För det mesta så har ni ett perfekt rep när ni är framme.
Ja, det brukar gå ganska bra för det.
Efter oss följer en annan man som lyfter på och av en del stänger här. Vad är det för någonting?
Det är nickar, alltså som repet ligger på.
Ja, och som har piggar.
Ja.
Och det har den där så att de inte ska sno sig förstås, de här
repen. Ja, just det. Så att de ska ligga isär alltså.
Nej, sno ihop dem, det vill vi göra själva. Men så löper det här förutom de där fyra också en annan tåt, en mindre snöre. Vad är det för någonting?
Det är alltså ett rep som man sätter i som kallas kall, alltså för att fylla ut. Så det inte blir några mister mellan lukterna.
Och nu har vi gjort ett rep som är väl 150 meter ungefär. Och nu är vi strax framme vid ändstationen. Och där står disponent Karlmark som jag springer till nu. Och tittar på hur det hela fullbordas. Hur tjocka rep kan ni göra?
Ja, vi kan slå ända upp till 30 tum omkrets på den nya stora maskinen vi har på andra sidan här i banan. Vi har ju två stora slåningsmaskiner i vår repslagarbana.
Men har man användning för sådana?
Ja, då, det används ju till boxering och till bärgningsarbeten. Det är mycket vanligt med grova tåg. De allra grövsta görs i allmänhet av kokostågvirke. Av kokos för att de ska vara lätta. Och de tål ju också röta mycket bättre än annan fiber. Men de är tyvärr inte så starka kokostågvirke.
Är det alltid så att i varje rep ni gör här så går det en röd tråd?
Ja, det har inte vi. Det är
det var en kall här som jag skulle vilja kalla en röd,
ja,
tråd.
Jo, det kan man säga förstås. Men det är ju inte, den röda tråden är ju ett varumärke som engelska marinen har hittat på för sina rep. Då det förekom att de stal så mycket rep för dem. Så hittade de på den röda tråden. Och den
som de la in då i repet?
Ja, de la in, spann in den i repet, ja, i England.
Och där är grunden till talesättet, den röda tråden.
Ja, jag skulle tro det.
Och den bör vi ju ha på ett sånt här ställe och i ett sånt här reportage. Hoppas att vi inte tappar den i fortsättningen. Om repet ska vara den påtagliga röda tråden i den här historien så har jag faktiskt redan förlorat den. För här vid repets ursprung, sådant det är i Sverige, där har man inte något intryck av rep längre. Det är ett virvar om någonting nästan obeskrivbart i stora balar. Kanske påminner det om saltade fårskinn. Och hur kan det egentligen bli rep? Och vad är det för någonting?
Ja, det är ju manillafiber som vi ser här. Det kommer ju från Filippinerna. Och just den här kvaliteten kommer ifrån ön Davao, där japanerna har odlat upp en stor, många plantager med Manila.
Davao står det här, ja, på ett omslag. Där har det stridits mycket de sista åren.
Ja, det har ju först nu blivit befriat, så att vi får nog vänta ytterligare några år innan vi kan få någon Manila hampa till Sverige.
Vi har inte kunnat få någon under kriget.
Nej, detta är ju ifrån våra stora statslager som vi har lagrat upp här på fabriken.
Och hur har vi klarat oss då?
Ja, det har ju bara gått bra hittilldags, men det ser inte ut att komma in någon nu, så att vi får faktiskt mera ont om Manila tog vi inte det nu efter kriget än vi har haft under kriget. För de allierade får ju själva se till att de får varor, sina varor nu. När de har befriat sina kolonier.
Ska vi titta på det här? Vad får man för intryck av det om man tar i det? Vad är det för någonting?
Ja, det liknar ju nerverna i ett löv, skulle man säga. I detta fall det är det ju nerverna i ett palmblad. Som kammat ut allt det här. Själva hinnan, så står det fiberna kvar.
Om man tar ett tag här och drar, så får man fram en flera meter lång slabb av fiber. Och de är mycket kraftiga.
De är kolossalt starka dessa. Det är ju enda tågvirke som skeppar godkänner, så är det ju Manila tågvirke. Det är inte så mycket Manila kvar, så vi får blanda den med sisalhampa som inte är så goterat alltid.
Men skepparna håller sig godo med den i alla fall.
Ja visst, det finns ju inget annat. Och även sisal är ju ett bra material. Engelsmännen till exempel har ju inte haft någon koloni där de har fått Manila fiber ifrån. Så de har ständigt håll till godo med sisalampan. Engelska marin har uteslutande bara sisalampa i sina tåg.
Stora pappersbalar hittar jag här också. Jo, där spökar papperssnöret. Det är förkättrade, som vi har sagt så många hårda ord om under krisen, men som vi i alla fall längst inne är tacksamma över. Skogen via pappersbrukarna kom ju till hjälp i en brydsam situation även i detta fall. Hur gör ni nu med pappret, ingenjör Israel?
Ja, vi får hit papper i stora rullar som väger 250-300 kilo. Men för att kunna spinna papper överhuvudtaget, då måste papper först embraneras och skäras i smala remsor. För detta ändamål har vi specialmaskiner. Och dessa maskiner skäras papper i remsor av olika brett, beroende av hur brett garnet ska bli. Och sedan kommer dessa remsor till spinnmaskinerna. De pappersskärmaskinerna är utrustade med ett fint rakblad. Endast de bästa rakbladet dyker på detta ändamål. Det ska vara röstfri rakblad. Och det är mycket noga med att alla remsor har exakt samma bredd. För är remsen inte lika bredd, så kan garn inte bli lika god.
Men det blir det, det ser vi här i den här maskinen som har, ska vi säga, en 50 tallrikar. Där det ligger dessa pappersremsor som sen slungas runt med väldigt fart och tvinnas upp till en papperstråd. Utav den tråden blir det sedan papperssnöre när den fogas samman med två andra, är det inte så?
Jo, det kan ju bli två eller tre eller fyra trådigt eller ännu mera, beroende på det användningsändamålet man vill ha det för. Ja, vi har ju skördegarnet av papper nu för tiden, och det är ju tretrådigt garn.
Allmänheten har ofta sagt sitt ord om papperssnöret. Vad säger sakkunskapen?
Ja, papperssnören har ju visat sig vara en fullgod ersättning, och inte bara en ersättning för dagen, utan säkerligen för flera år framåt för vanliga snören. För det andra så är det mycket smidigare och mjukare än ett, och jämnare än ett snör utav fiber. Vi kan ju aldrig spinna ett snör av fiber så jämnt som vi kan göra papperssnöre. För att, som vi nämnde tidigare, så har vi ju remserna skurna med rakblad på millimeters jämnhet. Bråkdelar med millimeters jämnhet.
Det prepareras väl också?
Ja, det är ju prepareras med vaxer och paraffiner för att dels få dem mjuka och dels att de ska bli vattenbeständiga. Vi kan ju göra band av pappersmaterial som håller i vatten i många timmar. Armén har använt mycket sadelgjordar av papper under kriget.
Nu är disponenten belåten med papperssnöret, men det var väl så att det i början, i varje fall 41 eller så, lämnade en hel del övrigt att önska?
Ja, det är ju klart. Det har ju förbättrats liksom allt annat. Och vi har ju lärt oss en del också på de här åren. Vi kan ju nu göra mycket mjuka, fina snöre eller arter.
Och det är mycket kanske tack vare en duktig arbetarstam också. Här i Älvängen har man många kvinnor och här står nu fru... Här i stora repslagningshallen börjar det äntligen likna rep igen. Vi har sett manillafibern kammas i flera stora maskiner. Så har den spunnits och så har den blivit till garn som nu ligger här i stora vindor. Och här är en mängd olika maskiner som gör rep. Det slår repet på ett, ska vi säga, modernare sätt än där ute i repslagarbanan. Här är också annorlunda så tillvida att här är det repet som vandrar istället för repslagaren. Han gick ju där ute i repslagarhallen. En mängd olika tjocklekar är det, och det föranleder mig att fråga, hur många olika sorters rep gör man egentligen?
Ja, man gör ju rep till praktiskt taget alla ändamål. Det får kunderna bestämma. Vi gör rep ifrån 3-4 mm grovlek upp till, som jag har nämnt, 30 tum omkrets.
Och längden?
Ja, längden på här i maskinen kan vi slå upp till 1000 meters längder. Och det är ju bra att ha för vissa fabrikationer, till exempel för stållinor. Det används ju mycket tågvirke till stållinorna och som kärnparter i stållinorna.
Kan man nämna någon siffra på det meterantal rep på snören Sverige använder per år till exempel?
Ja, det är ju lite svårt därför att vi mäter ju allting i kilogram här.
Ja, jaha.
Och vi gör ju några ton om dygnet under normala tider. Vi har ju restriktionerna lagt hinder i vägen för en hejdlös produktion.
Och repet står sig alltjämt?
Ja, repet har ju stått sig i tusentals år och vi hoppas att det kommer att stå sig vår tid ut åtminstone. Fastän det har ju blivit vissa områden där stållinor har slagit ut repen och vissa områden där repet har slagit ut stållinorna.
Och det ligger konservatism och framåtanda blandat i det här yrket och i en repslagerihall så stor som den här. Här ser jag på en av dessa maskiner den där skallen som går igen. Och den är exakt en avbild av den gamla träskallen vi hade med på den gamla vindan som vi använde i början.
Ja, det är ju bara att den har gjutjärn och det visar ju hur konservativa vi är när vi ska konstruera någonting.
Det gör det, ja. I repslagningshallen mötte man en uppfriskande doft av tjära. Svårare att komma ifrån här är den fadda papperslukten. Papper, det blir rött och grönt och vitt och blått snöre. Men det blir mycket annat här också. Det blir gångmattor i olika mönster och olika färger. Och det blir sadeljordsvev. Och det blir på andra håll åtminstone säckar. Och det blir pappersband till sådana där vilstolar som nu är så moderna i hemmen. Vi är vid en stor vevstol som roar sig med att göra överraskande vackra och trevliga mattor. Är det verkligen någonting att ha det, pappersmattor?
Ja, de har visat sig vara mycket praktiska nu. Och de rullar sig inte som andra mattor. Vi har levererat sådana här mattor till båtar och till kontor och till biograflokaler. De är utomordentligt bra. Man bör ju helst se till att man väljer ett så tålig färg som möjligt för att pappret blekes ju ganska lätt om det ligger i solen. Härligt får man säga att dessa mattorna är och det är heller ingen kris för det utan kommer säkert att gå åtskilliga år framåt.
Och det ger anledning ännu en gång till att förvånas och konstatera
att den svenska skogen har givit så mycket i så många olika former.
Ja, det har ju varit värdefullt att ha våra pappersbruk och våra skogar säkerligen.